Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så här.
Ja.
Jag brukar börja med en presentation.
Kör.
Här kommer den. Adam Ellerasen, eller Larsson som han egentligen heter, är TikTokaren som snabbt svept in över plattformen och gjort ett namn för sig. Så snabbt så att han 2023 utsågs till årets raket på TikTok i Maktbarometerns lista över makthavare i sociala medier. Han har cirka 100 000 följare på TikTok och verkar också ha både Instagram och YouTube, även om de inte ser ut att uppdateras så frekvent. Det och mycket annat ska han berätta om nu när han är här. Adam!
Fantastisk presentation.
Tack! Stämde den?
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Sen kan jag nog säga att jag inte är så aktiv på Instagram.
Nej.
Jag har inte varit en plattform som jag har fokuserat på så mycket faktiskt.
Nej. Vi kan återvända till varför kanske.
Ja.
Men jag tänker, det var inte så personlig presentation. Vill du tillägga någonting? Vad gör du mer än sociala medier?
Vad gör jag mer än sociala medier? Jo, jag driver faktiskt ett bolag. Men det har inte så jättemycket att göra med influencer-biten, utan mer åt byråhållet. Så vi jobbar mycket med så här, digital marknadsföring och sånt. Ja, det är lite åt samma håll, men utan det är mer strategiskt skulle jag nog säga. Men det är klart, många av de bitarna har jag ju också implementerat i det jag gör, TikTok-handet liksom.
Mm. I vilken mån är du byråman och i vilken mån är du influencer, skulle du säga?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror det har blivit mer och mer åt liksom TikTokande nu senaste tiden, i och med att det har gått ganska fort och jag tycker att det är en väldigt spännande värld liksom. Så att jag skulle nog säga, jag är faktiskt AD i grunden, det har jag inte nämnt än. Art director.
Jaha,
ja.
Adlig tyckte jag.
Ja, adlig. Nej, men jag är utbildad AD.
Ja.
Så att reklamvärlden har ju funnits för mig väldigt länge. Men det här med liksom, ja, men YouTube och sociala medier och allt det där, den världen har jag inte varit så aktiv i, eller vad man ska säga, förrän nu typ.
Nej.
Så att nej, men och det är superspännande. Jag har alltid tyckt om innehåll, jag har alltid tyckt om att skapa. Jag har ju följt dig och jag har följt er och liksom, alltså Sveriges contentvärld.
När började du med sociala medier och vilka var det?
Jag började med sociala medier, alltså om man då bortser från när jag var väldigt ung och sådär, så var det nog först typ, alltså min första egentligen interaktion, om jag pratar just om TikTok, så var det 2020 där ungefär. Och då var det så att jag och min tjej, det var så att vi satt hemma vid en frukost och pratade med mamma och pappa, var med på den frukosten där. Och så nämnde mamma ett sånt här gammalt trick, du vet, när man häller stearin på tidningspapper.
Mm.
Ja. Och så vänder man på det. Vet du vad som händer då? Det stelnar ju först.
Ja.
Och sen vänder man på det.
Nej.
Färgen fastnar. Det är ett sånt här gammalt trick. Ja. Så att det blir liksom en bild av, alltså stearinet fastnar liksom på... Mm. Färgen fastnar på tidningspappret.
Ja.
Ja, så är jag helt borta.
Ja.
Jo, och då bara så här... För då hade jag sett lite på TikTok att så här... Fan, det här med lifehacks och snabba grejer. Att det är liksom en trend lite grann. Mm. Det var ju så nytt då. Då fick jag idén bara... Men så här, det här måste man testa. Det här är ju en viral grej liksom. Och så gick jag till köket och så bara letade jag tidningen och så får jag upp en bild på Greta Thunberg. Så tänkte jag, perfekt, så här. Ett gammalt trick och någon som det pratas väldigt mycket om. Så vi spelar in en video när jag bara häller så här stearin på Greta Thunberg då. Färgen fastnar och jag vänder och det blir som en, liksom ett utklippt ansikte på Greta på stearinet då.
Ja.
Och det tog nog inte mer än en dag och den slog internationellt och fick typ 9,5 miljoner visningar tror jag.
Ditt första inlägg på TikTok.
Och det är inte det kontot som jag har idag. Utan det är ett annat konto där. Men den slog hårt. Och då förstod jag att det här är något nytt och bra.
Men innan TikTok då hade du bara liksom använt det som privatperson och som...
Ja. Ja, jag följde mycket YouTubers och sånt. Liksom. Ja. Jag har alltid varit intresserad såklart. Men jag har inte riktigt vetat liksom, hur jag ska börja eller vilken vinkel lite grann. Jag experimenterade lite med att göra business-relaterat content. Men det är ganska, som vi pratade lite om innan här, att det är ganska nischat. Och jag förstod ju ganska snabbt efter att jag la ut en sån grej som är ganska bred att det är bättre, för det får ju tydligt mer exponering. Ja. Mm. Alltså det når ju mycket mer människor liksom.
Ja, precis. Än någonting väldigt listigt om liksom copywriting eller AD.
Exakt. Det är en väldigt liten klick liksom. Mm.
Okej, men då så gjorde du den här monstervirala videon. Vad hände sen då?
Sen så vart det stilla ett tag liksom. Ja. Då, jag tänkte nog inte på så mycket på det då. Det liksom kom väl lite i bakhuvudet att jag insåg att det här är en liksom kraftfull plattform. Det var nog först 2 år därefter. Mm-hmm. 2022, precis. Då fick jag en bra idé. För då var det så att Balenciaga hade en liten kontrovers där. Som, jag vet inte om du känner till den.
Jag kommer inte ihåg.
Nej, men det var liksom såna här nallebjörnar utklädda i BDSM-utstyrsel.
Ja, just det.
Då tänkte jag att så här, men det här skulle jag kunna göra ett inslag på. Liksom. Det gjorde jag. Och den smällde också väldigt bra. Jag tror den fick liksom 800 000 på en dag.
Mm. Inslag som liksom
ja, typ lite nyhetsreportage. Ja, exakt. Mer eller mindre. Ja. Och jag försökte vara ganska liksom opartisk. Eller liksom verkligen bara, det här har hänt. Liksom. Mm. Men när den nådde 800 000 då så tog TikTok ner den. Mm. Så att, och då var det för att det var liksom... känsligt, jag vet inte. Mm. Men Anis, han har reagerat på den. Gjorde han. Så den finns på hans YouTube där någonstans. Jaha, reagerar okay. på TikTok. Ja. Men ganska snabbt därefter, då fattade jag, nu har jag momentum, nu kör jag. Och det gjorde jag, och då committade jag bara, nu kör jag varje vecka liksom, och var tredje dag. Och så till slut blir det som, alltså jag tränar väldigt mycket, jag kör crossfit liksom, det här med att man bara går till gymmet eller liksom, utan att tänka på det nästan. Och då blev det lite samma sak med TikTokandet, att så här, nej, nu kan jag inte tappa det här. Nu har jag momentum, nu kör jag liksom. Och jag vet inte hur du känner, men lite det där med att det nästan blir en stress om man inte gör det. Och det kan ju vara både bra och dåligt, men...
Men det blir ju saker gjort då.
Ja, det blir ju saker gjort, och det är nog anledningen till att jag är där jag är där nu liksom. Mm.
Men så då, det innehållet du gjorde då, var det då liksom av samma form som den här Balenciaga... lite nyhetsreportage.
Nej, men sen så började jag komma in, då hittade jag mer. Nej, men då märkte jag att okej, det här med nyheter är väldigt känsligt. Det finns mycket fakta och liksom det är svårt med nyheter och fakta liksom. Så att då istället för att prata om lite alltså såna kontroversiella grejer så hittade jag andra roliga ämnen som typ så här vad heter det? Mandela-effekten. Och jag såg att ingen svensk hade pratat så mycket om det. Och då tog jag upp så här bland annat att det här var nog mina andra videor som slog bra sen då. Men då tog jag upp det här med till exempel att du vet napparna, de här i det här godiset. Aporna. Ja, nej, aporna. Ja. Du vet, man tror att det bara är apor i dem. Ja. Vad är det de heter?
Ja, de heter Zoo, va?
Ja, så
tabletter
ja, eller någonting. Ja, precis. Ja. Att det bara är Haribo och apor.
Ja, jag vet.
Men det är inte bara apor i dem. Det är massa nöjer. Och folk bara, va? Nej, det här stämmer inte. Och du vet, när man får en sån reaktion, då delas det ju snabbt liksom.
Ja. Då Mandela-effekten, det är typ att man saker som folk minns, alla minns det likadant fast det är fel.
Exakt, exakt. Så det konceptet fortsatte jag liksom, eller då märkte jag att det här är kul liksom. Mm. Och sen började jag leta mer. Och sen så hittade jag en amerikansk kille som gjorde lite liknande koncept som mig idag. Där han körde mycket test på folk liksom. Mm. Och då började jag experimentera med innehåll där jag liksom mer eller mindre, det blir som ett spel typ så här. Håll andan hela den här videon. så får vi se hur bra lungor du har liksom. Ja. Och så har jag liksom en liten mätare så här som går. Typ 1,5 miljon visningar liksom. Ja.
Vilka var det som höll andan
nej,
då?
Nej, alltså det är liksom mot publiken. Folk älskar att skriva liksom att så här, ja men jag klarar hela det här, jag klarar det 1 gånger 2, det här var jättelätt. Och då blir ju liksom, då fick jag väldigt högt engagemang. Mm. Och då fortsatte jag på det spåret. Jag testade det här med hörseltest. Så de videorna har ju funkat väldigt, väldigt bra. Så jag har bara försökt spinna på det hela tiden egentligen.
Och det här är ju ändå hyfsat nyss då. Mm. Så att du har kört på det temat sen dess ungefär.
Ungefär, ja.
Men hur får du idéer till de här grejerna? En del saker har man ju hört om liksom. Men,
ja, jag ska vara helt ärlig där. Jag tar ju mycket koncept som jag ser funkar i USA liksom. Mm. Och sen så gör jag om dem på mitt sätt. Det funkar bra, mer eller mindre. Så att det är nog mycket bara liksom, alltså, titta vad andra gör, funkar det? Och ser man att det får högt engagemang och man kan också nästan känna att så här, det här kommer inte funka på en svensk publik.
Mm.
Och det här kommer funka på en svensk publik. Eller lite så kan jag få känslan av. Men jag tror också det att jag gjort det så många gånger att man börjar förstå lite grann. För en del av de amerikanska koncepten funkar inte alls i Sverige.
Har du något exempel?
Det kan vara lite mer komplexa grejer. Och jag vet inte om det beror på att det är just liksom svensk och amerikan. Det kan vara att hans publik eller den personens publik kanske den skiljer sig lite från min. Mm. Liksom. Men alltså, det är ju, som jag utgår ifrån när jag skapar mina videor, det är att idén ska vara alltså, så enkel att vem som helst ska förstå det här. Liksom. Mm. Det ska vara omöjligt att inte förstå det.
Jag har ju sett en hel del av de här som vi pratar om nu, men inte allt.
Nej.
Är det ofta den typen liksom? Kan du höra det här? Kan du se det här? Vad mindes du? Att man själv blir testad på något sätt?
Ja, alltså mycket av det innehållet har jag gjort. Men jag har ju blandat det med annat som fakta liksom.
Ja, just det. Precis.
Och det har också gått bra. Där jag liksom hittat mer konstiga fakta liksom. Mm.
Och då är det mer som ett litet funny fact-inslag nästan.
Precis, exakt. Men det som jag också det som mina videos också kretsar kring väldigt mycket, det att eller det jag vill, det är inte att det ska vara det ska inte handla så mycket om mig, utan mer dig och hur det påverkar dig. Och det är också det som jag tror gör att det får bra effekt. Så många fakta är ju liksom inte alltså, det här är tre fiskar i havet. Mm. Det är liksom, det kanske inte påverkar dig så mycket. Eller fattar du vad jag menar? Men de här glassarna ska du äta för att bli stark, liksom. Då är det mycket mer intressant.
Exakt, att det får någon effekt hos en, liksom, ja.
Precis, hos tittaren. Så att jag tänker nog mycket på själva tittaren, liksom.
Hur snabbt växte du då? Du började med de här som gick väldigt bra. Men det är inte, allting går ju inte alltid bra på TikTok. Vad hände sen, liksom?
Jag vet att vissa säger att det ska påverka algoritmen om man tar bort videor och sådär. Men jag har inte upplevt det.
Nej.
Och jag har tagit bort fruktansvärt mycket videor. Men jag har inte heller upplevt det. Jag går också efter det liksom att så här, är det en bra video, då kommer den delas oavsett. Då kommer den gå viralt. Alltså jag tror väldigt mycket på att det är innehållet som avgör om det kommer prestera bra eller inte. Jag tror inte på några andra faktorer liksom. Nej. Och jag har gjort en hel del dåliga videor som floppat liksom. Och det är ju det också som skapar en otrolig stress hos en liksom, speciellt när man håller på med TikTok sådär. Att man bara, nu funkar inte det, nu måste jag lägga upp något annat istället liksom. Mm. Det blir ju så mycket timmar som man lägger på det liksom. Jag vet inte vad du själv känner, men
det blir mycket timmar och då är det ju jobbigt när det inte går så bra som man hade hoppats.
Men sen så tror jag aldrig man ska vara rädd för att experimentera med nytt innehåll. Att det kanske är lätt att så här tänka att man skapar en video, den går viralt. Mm. Och självklart ska man inte bara helt plötsligt göra något helt annat.
Mm.
Det tror jag absolut inte man ska göra, utan man får nog hålla det konceptet ett tag. Men sen att man inte heller kanske hamnar i för mycket samma låda. Nu på senare tid har jag bara experimenterat med lite mer rått innehåll, alltså rakt på, utan oklippt liksom.
Mm.
Och nu har det varit fokus på typ matematik.
Mm, just det.
Med lite så här såna tricks eller typ bara så här hur du delar ett äpple med händerna och väldigt enkla grejer som alla kan göra.
Går de liksom bättre eller sämre än de här som du gör som är väldigt snygga ändå. Du har ju lite LED-lampor och det är fin kamera. Nej, men så här, det ser liksom proffsigt ut.
Nej, men det är återigen idén där.
Ja,
jag tror egentligen att de hade gått lika bra om jag hade gjort det professionellt. Liksom.
Mm.
Vet inte hur mycket det påverkar. Men tidsmässigt så sparar jag ju väldigt mycket på att göra de här mer korta och enkla och oklippta. Sen tror jag att det har en liten fördel av, och det är det jag vill jobba lite på nu. Det är liksom relationen till min publik. Att man får en kanske djupare connection, om du fattar, att det inte blir de här liksom när jag klipper då kan jag vinkla mig själv precis hur jag vill liksom. Precis som i TV liksom. Men när det blir så här oklippt då blir det ju bara jag och man får höra mig på ett annat sätt. Inget manus, det skriver jag till varje video jag gör liksom. Det är ju lite frustrerande för de presterar ju i många fall nästan alltså bättre, och då tänker man lite, har lagt så många timmar på. Så att jag vet inte, men ja, så det, men det är där att jag är väldigt glad att jag liksom vågade testa någonting nytt. Mm. Liksom. Och jag kommer fortsätta experimentera. Men jag kommer hålla stenhårt vid min röda tråd i det jag gör. Och det är liksom, när man ser mitt innehåll, då ska man lära sig någonting. Mm. Kul eller bra eller liksom någonting.
Det känns ju som att det man lär sig är en sån grej som man gärna berättar eller visar för någon annan. Liksom.
Ja.
Oavsett om det är att man faktiskt delar det på plattformen eller bara berättar om det.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och det är väldigt smart. Men det finns ju en del, eller det finns ganska många som lägger upp innehåll på TikTok. Ja. Och det finns ju även ett gäng som försöker göra så här roliga fakta och sånt där. Mm. Vad tror du att du har gjort annorlunda för att liksom ändå sticka ut i den nischen liksom?
Jag är ju inspirerad av många internationella kreatörer. Mm. Dylan Page kanske du har scrollat förbi någon gång.
Mm, det låter bekant.
Han har också det här med en liksom animation och ruta över huvudet.
Ja, just det.
Jag tror att det är ett väldigt bra element. Alltså, återigen, varför det har funkat bra är nog för att liksom det är något extra visuellt. Liksom, att det händer någonting mer.
Mm. Ja, för det är ju en grej. I vissa av dina videos så är det ju väldigt mycket grafik och animationer och liksom varje ord illustreras med en emoji fälls in och en texten och alltså så här, det gestaltas och symboliseras.
Ja.
Och sånt där tar ju fruktansvärt mycket tid.
Oh ja, det vet du själv. Ja.
Men jag har också sett en hel del videos som säger att så här, this video style is super popular and super powerful.
Ja.
Och på ett sätt är den ju det, för man fastnar ju, man tittar ju.
Ja.
Men samtidigt då så säger du att när du bara står vid en whiteboard så funkar det också bra.
Ja.
Kan du utveckla det?
Det kanske har att göra med att det är lite olika publik. Det kan det vara. Att jag, för att jag har märkt också att nu när jag har gjort de här nya, att jag har fått, lustigt nog, lite mer tjejer. En större kvinnlig publik som börjar följa mig. Av det datan säger i alla fall. Mm. Man kan se det på videon också, att det är fler tjejer som tittar på. Så det kan ju kanske vara en anledning. Att det är någon skillnad där. Jag vet inte.
Det kanske är lite kille-tjej-grej delvis ändå. Mm. Om det är lite mer relation eller lite mer liksom producerat och tekniskt skickligt på något sätt.
Det blir ju, min personlighet kommer ju fram mer genom de här ofiltrerade. Så är det ju. Men det är lite märkligt. En annan intressant grej är ju att en video som går dåligt på TikTok kan gå skitbra på YouTube Shorts. Eller Spotlight som jag släpper mina TikToks på också.
Mm. Snapchat.
Jajamän. Mm. Och det är också väldigt intressant, men det har nog förmodligen att göra med åldrarna, tror jag. Att jag misstänker, och jag och Johannes, som du tidigare haft i podden, pratade om det, att det kan nog vara en äldre publik på YouTube än på TikTok.
Mm.
Och Snapchat ännu yngre publik än TikTok.
Mm.
Och där är ju intresset kanske lite olika.
Så helt enkelt att olika idéer går olika bra på olika.
Ja, precis.
Beroende på vad man tänker att en ung publik gillar och en äldre.
Ja, mycket mer av de här faktavideosarna har gått bra på YouTube Shorts än på TikTok.
Mm. Vad är det som går bäst på TikTok då?
Det är nog mer de här gamification, de här, nu ska vi kolla hur bra hörsel du har.
Ja, just det.
typ sånt. Ja. Eller de senaste som jag har släppt. Liksom. Men många av videosarna går, alltså till exempel när jag dragit Göteborgs skämt, har gått lika bra på YouTube Shorts som TikTok ungefär. Liksom.
Mm. Och den kanske är en bredare idé liksom,
att tilltala. Ja, men det är det ju. Ja. Precis. Men sen får man ju väldigt mycket reaktioner. Liksom.
Ja.
Alltså, det är ju inte alla som fattar.
Just Göteborgsskämten?
Nej. Och första gången jag släppte den där videon så bara, jag tänkte det här är en urusel video. Men skitsamma, jag lägger upp den.
Ja.
Och så blev det också en väldigt bra video liksom. Ja. Så att det, och då blir man så här, va? Men det skapar nog, alltså, det är ju det här med att skapa reaktioner som är otroligt kraftfullt.
Mm.
Och en sak jag börjat implementera senaste, det är, som jag såg en amerikansk kille göra, eller han pratade om, och det är ju lite så storytelling-aktigt liksom. Jag är väldigt intresserad av det liksom.
Mm.
Och han pratade om det här med att liksom, typ, göra det väldigt tydligt om vad det handlar om i början. Det vet vi.
En hook liksom.
Ja, en hook liksom. Ja. Någonting som man bara så här, det här måste jag se mer av.
Topp tre djur.
Exakt. Men sen också att man bygger upp någon slags förväntan.
Ja.
Att det här med hur du delar ett äpple till exempel.
Ja.
Jag säger det och då blir man så här, kommer han verkligen kunna dela ett äpple? Eller pratar han skit liksom? Ja. Och så pratar man liksom och så bygger man upp förväntningar. Man vill bara se äpplet liksom brytas, du vet. Och det man gör då är att man bygger upp de här förväntningarna och sen så precis när jag bryter äpplet, då klipper jag.
Ah.
För att då maxar man retention, eller liksom tittarlängden. Ah. Då vet jag att de kommer kolla hela, och det ser jag sen i den här, vad heter det?
Visningstid heter det.
Ja, visningstiden, ja. Och jag tror att det är många missar på, eller så många kan utnyttja mer, och speciellt om man är en ny kreatör, tänker jag. Det är att man, alltså, ingen vill se när du har skrapat trisslotten och vunnit miljonen. Ja. Man vill inte se när du ska betala skatten sen.
Nej, just det.
Det är skittråkigt. Och då försvinner, då scrollar man vidare.
Ja.
Man ska klippa där du vinner miljonen.
Ja.
Och då ökar ju chansen att TikTok gillar din video, för att oj, det är många som kollar på det här. Och vi tycker om att du stannar på plattformen.
Smart. Ja. Precis, för då verkligen smart. Att man, då ser man tills videon är slut och scrollar inte bort ifrån den.
Precis.
Det är ju faktiskt väldigt smart. Och det är ju en kvarleva av hur det var förr kanske. Men många spar ju det viktigaste till slutet fortfarande. Ja. Typ mycket reklam och sånt har ju alltid call to action i slutet.
Ja, men det är som ett trolleritrick.
Ja, liksom. Exakt. Ja. Man drar upp en kanin och sen börjar man prata.
Ja.
Förresten så säljer jag kaninfoder.
Exakt.
Det är ingen som bryr sig om det då.
nej, men precis. Så att det är ju mycket psykologi i det här. Och det tycker jag, det är ju det som jag också tycker är väldigt intressant.
Ja. Coolt. Ja, men vad har du mer för reflektioner kring det då? En hook tidigt för att säga vad ska hända. Och sen så klipp så fort det spännande
händer. Ja, när det händer liksom. Kanske någon sekund extra liksom. Och sen att det är liksom, självklart måste det vara en bra idé.
Mm.
Det måste vara någonting som alla förstår, gärna visuellt.
Mm.
Och inte bara i ord liksom.
Just det.
Och visa det direkt liksom. Här är ett äpple.
Just med äpplet är det väldigt tydligt. Men det är nog bra att det är konkret. Även när det är lite mer abstrakta idéer än ett äpple.
Ja.
Typ. För det kan ju bli att man pratar om någonting och så blir det lite flummigt liksom.
Ja, precis, exakt.
Men om det är någonting man kan hålla i eller titta på eller gestalta på något sätt.
Ja.
Det är nog smart, ja.
Ja, också typ. Alltså, ja, nu handlar ju mina videor mycket om lärande och sådär.
Mm.
Men hur du kan göra så här. Jag använder mycket du. Jag pratar... Jag försöker undvika ni när jag pratar med liksom, min publik. Att, för det är ju en person som sitter bakom den där skärmen.
Mm. Ja, precis. Det är en person som lyssnar åt gången, ja. Ja, för det där är ju faktiskt knepet hur man ska prata, ja.
Ja, jag försöker fokusera mycket på att tänka på det, att det är en person. Sen vet inte jag om det gör någon jättestor skillnad, liksom. Men det är dig jag vill underhålla. Ja.
Det låter som att du är väldigt medveten om sådana här grejer. Och hur man skapar engagemang och kommentarer och sånt där. Har du något tips på det? Hur man kan få ett livligt kommentarsflöde? Eller det, allt det här handlar ju om det också. Men något konkret, just skriv en kommentar.
Ja, det, många av mina videos som du kanske har sett är jag ju också väldigt... Jag vill ju att folk ska diskutera. Så jag ställer ju oftast en fråga i slutet.
Mm.
Och bara en sån sak ökar engagemanget väldigt mycket. Vad tycker du om det här? Hur bra tid fick du? Eller hur länge kunde du hålla andan? Hur gammal är du? Alltså... Ja. Och kommentera nedan brukar jag säga också.
Ja.
Och då blir det ju jättetydligt liksom. Sen är jag förvånad själv, för att jag själv är någon som sällan kommenterar. Och man undrar ju lite om jag har 5000 kommentarer på ett klipp där alla säger jag klarar hela videon.
Mm.
Det är ganska sjukt att det är så många som vill kommentera samma sak.
Ja. Alltså,
man undrar så här. Och, eller det är fascinerande på något sätt.
Ja, det är det.
Men det är också något psykologiskt där. Att man vill bara liksom visa, här är jag och det här har jag gjort. Jag vet inte.
Ja, det är jättesjukt. Och ännu sjukare nästan tycker jag det är när det är något så här... Låt säga att man har stavat fel någonstans eller något sånt där. Och så har någon redan pekat ut det. Ja. Och sen ska 100 personer efteråt säga det också. Så.
Ja.
Du stavar alldeles med 2 L istället för 1.
Men liksom, tänker du på det när du gör dina... TikToks? Eller liksom hur psykologiskt sådär?
Nej, det borde man ju göra. Ja. Jag tänker ju på sånt här när jag pratar om till exempel nu.
Ja.
Alltså jag är medveten om det, men det är nog, jag går nog mest på idén till exempel på TikTok. Och då är det klart, ja, men jag gör ju till exempel de här sketcherna när jag är 2 små smarta barn.
Exakt, jag tycker de är skitroliga.
Ja, tack. Och de vet jag ju att det här kommer folk ha uppfattningar om.
Ja.
Någon kommer tycka att de har ändå en poäng, någon kommer tycka att de är dumma i huvudet.
Ja.
Så då vet jag att det väcker engagemang.
Ja.
Men det är klart, om jag hade i slutet vänt mig upp som mig själv och sagt vad ska vi prata om nästa gång?
Ja.
Då kanske jag hade fått 1000 kommentarer om det också.
Ja, men precis. Om du kanske kunde väva in dig i liksom, de här barnen på något sätt. Men jag tycker du gör det väldigt, väldigt bra. Liksom. Måste jag ändå säga. För du skapar ju en reaktion. Jag vet din sån förra Halloween-video som du gjorde för ett år sedan där.
Ja.
den fick... slog ju brutalt.
Ja. Bra. Ja. Den fick ganska snabbt, alltså 1,6 miljoner.
Ja.
Och det var ju... Alltså folk får ju det på TikTok. Ja. Men ja. Det var bara så chockat att det gick så väldigt bra.
Så fort.
Ja. För det var också ja. Första gången jag provade det formatet.
Ja.
Så. Men okej, okay. Men du har ju liksom tittat på i branschen. Jobbat runt om den. Och nu är du också med i den själv och skapar.
Mm.
Vad skulle du säga är det viktigaste personlighetsdraget om man vill lyckas med att skapa innehåll på sociala medier?
Vara sig själv, tror jag. Men det är svårt. Alltså, det är klart att någonstans vill man ju kanske spicea upp sig själv lite grann. Liksom. Speciellt om man gör sånt innehåll som jag gör. Mm. Jag gör ju inga sketcher. Och vill man liksom dela med sig av sitt eget liv eller, ja, eller göra mer sånt här som jag gör i faktavideos, då tror jag att det är viktigt att någonstans hålla vid sig själv. Typ.
Mm.
Och det försöker jag jobba med hela tiden. För det tror jag man vinner på i längden, att inte låtsas vara någon annan, men att liksom försöka kanske vara någon som man inte är, blir nog väldigt jobbigt efter ett tag, tror jag. Och också liksom kunna visa sina svaga sidor. Absolut vara beredd på att ta mycket kritik. För det är i sociala medier idag. Man får vara beredd på det liksom.
Mm.
Sen får jag inte jättemycket kritik, men jag får ju det liksom. Och, så att jag tror liksom, våga visa sitt svaga jag och alltid... fokusera på att bli bättre och vara nyfiken.
Det låter ju som att du nu försöker bygga mer relation. För på ett sätt så är man ju kanske lite mer utbytbar om man gör, låt säga, funny fact bara. Ja. Det finns ju AI-konton som gör sånt också.
Aj,
som det är rätt intressant liksom.
Yes.
Men sen för att man ska bry sig så ska det ju vara någon person som är personlig också.
Ja.
Och det är ju du. Men tänker du, eller tror du att du på sikt kanske behöver bli ännu mer personlig? Kanske bjuda in mycket mer privat liksom?
Ja, jag kommer nog behöva vara mer personlig. Jag gissar det, men det är svårt att säga. För att någonstans så liksom, om man ser mig under en längre tid, trots att jag gör de här ganska professionella videosarna, så tror jag ändå att man lär känna mig i någon form liksom.
Mm.
Men det tar ju betydligt längre tid än om jag skulle liksom, ja, men, göra en vlogg liksom. Det blir ju mycket mer personligt och, då bygger jag, och det är ju det jag kanske går lite mer åt nu liksom. För att jag tror också att det är värdefullt liksom. Men det beror ju på ens vision liksom. Man kanske vill man starta ett stort... Det är ju många som har skapat liksom sådana här fakta-videokonton där man mer eller mindre, precis som du säger, är utbytbar. Så det är bara liksom själva kanalen eller det som får en stor publik.
Mm.
Så att, det beror ju på vad man vill med sitt varumärke liksom.
Exakt, och sen i andra spektrumet så finns ju liksom Anders och Måns figurer typ som... vem som helst kan ju svara på frågorna liksom. Men det är ju bara för att de svarar som man lyssnar.
Ja,
typ.
Ja.
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 Relation är ju A och O.
Ja, men det är det. Och det är läskigt också.
Mm.
För det är klart att då lämnar man ut sig ännu mer. Men jag gillar ju liksom experimentera och se vad saker kan liksom leda till. Det är det jag tycker är kul. Och jag tycker skapandet är kul liksom.
Mm.
Och det är klart att det gynnar ju mig liksom också, tror jag, att om jag bygger en personlig relation och det här och folk förstår att jag är själva varumärket. Alltså det är klart att saker som såna här att komma.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hit och prata med dig och massa andra grejer. Liksom, det öppnar ju upp möjligheter om man bygger sitt personliga varumärke. Liksom. Det är superkul.
Hur ser en vanlig vecka ut för dig?
Jag kör ju mycket CrossFit då. Va?
Ja.
Det blir ju en hel del träning och det är nog min meditation, tror jag.
Mm.
Att bara köra stenhårt. Mm. Så det blir mycket på kvällarna. Men annars har jag ett kontor i stan. Göteborg, jag är från Göteborg.
Mm.
Och där sitter jag och jobbar hela dagarna med framför allt då min byrå som jag driver i dagsläget. Mm. Och sen tiden utöver det spenderar jag på och komma på idéer för TikTok och redigering där. Så det blir ju mycket fokus där med. Liksom. Ja.
Hur mycket, men du jobbar ändå liksom heltid med din byrå, så att säga.
Mm.
Och hur mycket jobbar du med sociala medier?
Alltså det är ju liksom, det känns som man tänker, jag vet inte hur du tänker där, men det går ju i huvudet hela tiden. Mm. Vad är nästa idé? Vad ska jag göra? Vad kan bli viralt? Liksom? Mm. Man sitter och ibland är det så dumt för man kan lätt fastna i det här TikTok-scrollandet och tänka att, och skylla på att man, ja men jag jobbar nu liksom. Så sitter man där och bara försöker leta upp en bra idé typ, eller få inspiration. Och det är sällan man får bra inspiration av TikTok. Jag hittar ju, alltså det är oftast andra plattformar som, eller Google eller ChatGPT är en väldigt bra vän också.
Men precis, så då kan du fråga liksom, om lite lustiga faktan eller kul fenomen.
Ja, alltså den är ju ganska stel fortfarande, ChatGPT. Den är ju inte så kreativ. Mm. Eller liksom, den drar ju de här basic idéerna. Stå och dansa framför kameran så kanske det blir viralt. Liksom. Ja. Men det jag använder den mest till, det är nog att hitta olika liksom, källor och precis som du säger, fakta. Liksom. Eller typ sammanfatta den här artikeln. Det kan vara mycket engelska, både studier och sånt. Men också artiklar och sånt som jag bara vill sammanfatta och få på ett tänk. Och det, där sparar jag ju väldigt mycket tid.
Mm.
Och då kan man, för det laddas upp, studier älskar jag, det är ju superintressant. Det laddas upp hela tiden och då kommer massa nya studier. Och sånt kan ju bli väldigt bra innehåll om man hittar rätt.
Och hur, förutom ChatGPT då, hur letar du, skannar du sånt här då?
Alltså det är väldigt blandat, men det är mycket Google. Alltså bara söka på, också typ bara börja söka på hur du gör och sen låta Google fylla ut.
Just det.
Och då kan man också få en lite förståelse för vad söker folk på. TikTok har ju också en lite liknande funktion numera. Google och TikTok kommer nog gå, de har något samarbete, det är något snack om det också. Men TikTok har ju blivit en väldigt stor och viktig sökmotor för många unga framförallt.
Just det.
Där kan man ju också spana en hel del trender och det är klart att det är alltid bra att prata om saker som är relevant någonstans. Liksom.
Ja, precis. Gör du mycket sånt som är liksom aktuellt också?
Alltså jag försöker ju leta upp lite aktuella grejer. Men det är också svårt att veta hur man ska liksom vinkla det på sitt sätt och sådär. De här, har du sett de här Opium Birds? För det?
Vet inte.
Det är en amerikansk liksom trend. Det är en AI fågel som är i ett berg typ och det är en stor fågel liksom. Jag vet inte om du har fått upp det här i ditt flöde.
Det låter inte så bekant nu.
Men en mega hit utomlands liksom. Internationellt. Och det var någon, nu kan jag inte trenden exakt, men det är en så här konstig trend som man knappt förstår. Men där folk liksom, det börjar med någon bild på en sån här fågel eller film typ, på en sån här fågel i Antarktis som är stor och det är liksom en monsterfågel kan man nästan säga, som är jättelång och stor då. Och får liksom, man bara, hur kan det här ha 10 miljoner likes? Alltså, och då tänkte jag så här, det här kanske jag ska göra någonting, men då insåg jag ganska snabbt att så här, för att man kan följa trenderna. Man ser ju om så här, okej, har det kommit upp någonting i Sverige än? Och då börjar jag bli liksom så här, nej men det här är nog ingen... Då kan jag börja tänka så här, nej men det här kommer inte slå i Sverige. Det var just med den trenden. Och du säger det, du har inte ens sett det liksom.
Nej.
Så att ibland kan det dyka upp mycket trender och sånt som slår internationellt. Och i vissa fall så liksom når det Sverige och den svenska publiken också. Men det är inte alltid det gör det liksom.
Men hur kollar du det då? Då söker du på ljudet eller någon hashtag och så ser du om det finns svenska uppladdningar på det? Eller?
Nej, men jag tror att jag har ett ganska amerikanskt flöde på min TikTok. Liksom. Så att jag får upp mycket amerikanska videor och det är nog mycket för att jag både söker på amerikanska videor och då vill mina algoritmer visa mer av det. Liksom. Så att det är nog... jag vet inte. Jag lägger ju väldigt många timmar på bara spana liksom. Och både av Google, TikTok, YouTube, alla de plattformarna, vad är populärt, pratar man om. Men sen har jag ju också mycket av mina videor, alltså gått tillbaka till gammal fakta eller sånt som var trendigt för några år sedan. Typ det här med så här, alltså om man har blå, ljusblå ögon, gjorde jag en video för länge sedan. Mm. Så tenderar du att typ dricka mer än om du har mörka ögon. Liksom. Okay. Enligt den studien då. Liksom,
ja,
så
ja, ja.
Mm. Och det var en artikel från typ så här 2000. Alltså att man hittar lite så här gammalt innehåll också. Så att,
ja, precis. För det är ju verkligen evergreens. Den typen av fakta liksom. Nej, men typ som igen då, de här barnsketcherna som jag gör. Ja. De är ju främst på saker som händer. Det är första dag, då blir det en sketch om det.
Just det.
Och det är ju bra.
Ja.
Men samtidigt, folk är inte så himla styrda av vad som händer på det sättet, tror jag. Det är klart att om det är presidentval så pratar många om det.
Mm.
Men folk är inte så, folk tänker inte bara på Halloween för att det är Halloween. För den känns också gammal då plötsligt. Ja. När det sen blir vinter liksom.
Mm.
Nej, det är nog helt rätt att göra sånt som inte känns daterat av olika skäl också.
Sen har jag gjort en video om Liseberg. Det är en personlig story i den. För att hela den här historien börjar med att när jag var runt typ 12-11 år där, så blev vd-jobbet ledigt. Han, Anders, dansken, skulle avgå. Och då blev jag så här, ja men pappa, ska du inte söka jobbet? Det vore kul om du blir vd.
Ja.
Men så sa han att nej, men du kan ju göra det.
Ja.
Och då var pusha mamma lite på mig där och bara att ja, men skicka in en ansökan liksom. Det blir en rolig grej och sådär. Så vi skrev ihop en grej. Och sen så dök det här TED Youth upp. Alltså TED Talk.
Mm.
Och mamma sa bara, men ska du inte ställa upp i det? Och så kan du prata om att du sökte till Liseberg liksom. Ja. Det är en jätterolig grej. Och jag bara, ja visst liksom så här, låter ju kul. Jag har ju alltid gillat att stå framför kameran och lite sådana grejer. Så då skickade vi liksom, vi skrev ett manus och så ansökte jag dit och så kom jag med då. Och så skulle jag göra den här presentationen. Så då berättade jag om det att i den här TED Youthen då, så berättade jag om att jag sökte vd-jobbet och att jag hade några bra idéer. Som ett hotell på området och ett badhus och ett online-spel nämnde jag också då.
Mm.
Och sen var det inte så mycket mer med det. Jag gjorde det.
Mm.
Det lades upp på YouTube. Och 8 år eller 9 år efter så ringer GP mig och bara, är det du som är Adam Larsson som har gjort den här videon? Eller som har pratat i TED Youth. De ringde mig av anledning då att Liseberg påbörjade de här projekten.
Ja.
Och då frågar de mig, ja men hur känns det liksom att de nu genomför de idéerna som du föreslog?
Mm.
Så då sa jag bara, ja men det var ju synd att jag aldrig fick bli vd liksom. Så att, nej men, och så var den grejen där och de skrev en artikel. Och sen så, nu i våras här så fick jag idén bara, men jag måste ta upp det här igen liksom. För TikTok har ju inte hört. Och jag tänkte bara, det är en rätt bra story ändå. Mm. Så att jag gjorde det. Och den gick jättebra. Sen tror jag att många andra har tänkt på de här idéerna som badhus. Och det är lite kul att jag sa det för 10 år sedan. Mm. För att jag har ju alltid velat ha, jag har aldrig fått svar av Liseberg. Det är ju lite det som är grejen också.
Ja, ja, ja.
Så då sa jag i slutet av den videon att de snodde idén där för att provocera lite. Men nej, svar har det varit dåligt med från Liseberg.
Ja, det är slarvigt tycker jag.
Ja.
Det hade ni ju en bra chans att be om ursäkt. Det är väldigt kul den där Lisebergs-historien. Mm. Jag tänker, för nu har du nämnt den och du har nämnt att Anis reagerade på dina klipp.
Mm.
I vilken mån tror du att sånt har spelat roll för att du har blivit stor? Liksom att man uppmärksammas av andra på något sätt och når ut utanför TikTok till exempel.
Det tror jag är väldigt positivt liksom. För då tror jag att man når en ny publik igen kanske. Och också det här med att skapa någon form av igenkänning hos folk. Att bara just det, men det är ju han ju. Han har jag sett. Att man kanske lägger märke till mig mer då, eller liksom att man googlar upp i efterhand eller vad som helst att man kanske ser. Men det är, ja, det är konstigt det här med, alltså det här med att kännas igen. Tal om det liksom, att på ett år gå från att ingen vet vem man är till att lite folk vet vem man är i alla fall. Så är det ju väldigt så här, det är väldigt svårt att avgöra om man går på stan tycker jag så här, om för att man letar ju automatiskt lite blickar och man tänker att speciellt när det är folk, när det är barn liksom, eller liksom i min ålder kanske. Att de kanske så här, ibland kan man få lite konstig ögonkontakt och då funderar man på om det bara är för att man får liksom en ögonkontakt, för att man får en ögonkontakt, eller om det är för att de har sett någonting man gör liksom. För jag har haft väldigt, alltså jag tror det är 2 personer under hela min period som har liksom gått fram till mig, så att ja, det har ju inte varit så mycket mer på det hållet liksom. Och sen är det ju det här, så fort man pratar med någon som är oftast typ plus 40 liksom, de har ju inte TikTok. Liksom. Den här världen existerar ju inte.
Nej.
Så att, ja, det är bara en liksom så här. Och sen förstår ju jag att, alltså jag är fortfarande en väldigt, väldigt liten kreatör liksom, sådär. Men man tänker ändå att jag har haft ett antal videos med över miljonen liksom, att man kanske, men det kan vara svårt för folk att kanske placera också att, jag vet inte. Vad tänker du, hur ofta blir du igenkänd?
Det är olika målgrupper och olika perioder. Jag har ju hållit på så länge nu.
Mm,
för en tid sedan så var det ju väldigt mycket mer. Då, när man la upp mycket på YouTube och sådär, då var det mycket barn. Och nu för tiden är det nästan lite mer äldre människor skulle jag säga. Eller inte äldre, men de som, som hade småbarn då kanske. Ja,
just det.
Ja, i och för sig. Med TikTok har det kommit mer unga igen då.
Ja, kul.
Men det var en period där när jag mest var liksom, jobbade med tv och la upp lite grann då på Instagram. Och då var det mest lite vuxna människor som, ja men det var ju de som höll på förr. Och,
just det.
Och, ja, mina barn kollade jättemycket då, typ. Ja,
men du som har levt längre i den här världen liksom, vad jag har. Hur upplever du att svenskar är när... För det känns också som att det är en typisk svensk grej. För att jag själv, om jag ser någon som är väldigt offentlig eller som jag följer och sådär. Jag är väldigt nervös. Alltså, jag går sällan fram till personer som jag känner igen. Liksom. Även om jag skulle vilja det.
Ja. Nej, jag skulle aldrig göra det heller.
Nej, det är så.
Jag gick förbi Lars Leijonborg på vägen hit.
Nej,
jag tittade och sen avvek jag.
Och några sekunder ska jag gå fram.
Och han kände säkert, men han kände nog igen mig.
Ja.
Som du berättade. Nej, men jag skulle ju aldrig göra det. Och det förvånar mig att svenska ungdomar har gjort det så mycket. Men jag tror att det hände någonting där 2016-17. Då var det ju på riktigt som att svenska YouTubers var Beatles. Det var liksom en offentlig hysteri kring det.
Ja.
Och då tror jag det bara blev accepterat att till influencers kan man gå fram.
Aha.
Jag undrar faktiskt om folk gör det med artister typ. Ja. Att Hovet och Sara Larsson och sådana.
Fotbollsspelare tänker jag också.
Ja, det kan det vara. Ja. Men det känns som att, eller så blev det accepterat att gå fram till vem som helst då när sociala medier blev stort. För jag skulle aldrig gjort det när jag var liten.
Nej.
Jag hade tittat och pekat och viskat. Fanns det någonting som du trodde vi skulle prata om som inte kommit in på ännu?
Baksidan av att vara influencer eller kreatör. Ja. Det är klart att nu i början när man är ny också så är det liksom väldigt kul. Och man orkar ju kanske mer. Eller liksom, man har ju väldigt stark vilja i början.
Mm.
Nu när man har gjort det ändå ett år så börjar det ju bli mer liksom alltså att man känner mer stress, om du fattar vad jag menar. Att,
det är som ett jobb.
Ja, det är som ett jobb. Ja. Och om jag ska liksom fortsätta med det här, då måste jag komma upp på nya grejer hela tiden.
Mm.
Och jag vet inte, jag tror du pratade med, vad heter hon, Vanja, i ett tidigare avsnitt som jag lyssnade på, att det här med liksom ta bort videor och lite det här att det är, ja men blir jobbigt liksom.
Mm.
Och man känner den här stressen och pressen. Så att det är ju klart att det är... Ja, alltså nu kör jag ju på liksom. Men det är klart att man märker att... På lång sikt liksom att så här... Ska man göra... Alltså om man bara tänker att ska jag hålla på i flera år och göra så här?
Mm.
Kommer jag orka? Alltså jag vill ju det. Och jag kommer fortsätta göra så mycket jag kan. Men liksom om man tänker så här... 5 år... Alltså ja... Hur liksom... Vad är din insikt där? Eller vad är din... Vad är din känsla kring det?
Ja, men det är ju så. Först är det så, som du säger, att man börjar tröttna. Eller att man känner att det här är som ett jobb.
Mm.
Okej, men det här är... Nu drar jag min...
Ja, men gärna.
Att först gör man det bara på lust. Man gör det på kvällar och helger, obetalt.
Exakt.
Eller för en liksom struntsumma. Och sen märker man att jag orkar inte det här längre. Det har gått 2 år nu. Ja. Och jag, så här. Men förhoppningsvis då så har man kanske börjat kunna tjäna mer pengar på det. Ja. Så att man inte har så mycket annat man behöver göra för att försörja sig.
Det är sant.
Och sen någonstans där också så blir man jag. Hittar man ändå lite verktyg och var typ kreativ och få idéer fast man inte har någon energi.
Mm.
Och det är väl egentligen, det är väl det här 10 000 timmar grejen typ, att när man har gjort någonting länge så går det lite av sig självt.
Ja.
Där känner jag lite att jag är nu, och nödvändigt också, för nu har jag som sagt, jag har precis fått mitt andra barn, och jag skulle aldrig liksom ha, vad ska man säga, marginal att inte komma på grejer.
Ja.
Men som tur är då så har jag de här knepen som jag har lärt mig på något sätt, och svårt att sätta finger på vad de är, men Att man ändå kan skita ur sig en idé när man behöver den. Liksom.
Ja, men det utmanar ju en verkligen. Liksom. Och det tycker jag om. Men man måste ju också kunna göra det i en hälsosam takt, eller på att säga. Ja. Men liksom hållbart på något sätt. Och jag, liksom, jag frågar ju, det som jag börjat göra senaste tiden, det är att connecta med mycket andra kreatörer. Mm. Eller TikTokare då, framförallt. Och dela lite idéer och tankar och liksom frustration. Och det är väldigt skönt. Och det tror jag att den TikTok-communityt skulle behöva lite mer av. För det, jag upplever ju här i Stockholm att det är väldigt mycket mer att de har bra kontakt. Men vi som är i Göteborg och på andra ställen i Sverige är det lite glest. Och det hade varit kul om det blev något community utanför Stockholm också kanske. Eller jag vet inte. Men att det blev lite mer så. För det hjälper en väldigt mycket som, ja, som TikTok-kreatör tycker jag ändå. Att prata med andra som är lite samma sitt som man själv är.
Det kan ju framstå som lyxproblem.
Ja.
Typ.
Ja.
Att vara stressigt och komma på roliga idéer hela tiden. Men det är ju också problem.
Ja, på sätt och vis. Liksom. Ja. Ja. Nej, men det tror jag hjälper mycket. Och bara liksom, jag kan tänka mig, du som sitter här på det här kontoret liksom. Ni måste ju ha alltså, brainstorming sessions och komma på väldigt mycket tillsammans, tänker jag.
Nej, det är bra. Community är bra. Då orkar man ju mer också. Men en annan sak som påverkar om man orkar är ju hur man, i vilken mån man kan leva på det också. Hur är det för dig?
I dagsläget så är det ju lite samarbeten och sånt som har börjat komma såklart. Men det är ju långt ifrån en heltidsintäkt liksom. Och jag är också, jag resonerar lite så här att just nu går ju min byrå bra liksom. Och jag kan leva bra på det. Och så jag resonerar lite också då är att så fort man gör ett samarbete så tar ju det lite av varumärket också. Eller man drar ner på varumärket lite grann. För då blir det ju helt plötsligt en, ja, men då är det ju någonting man frågar från sin publik, om du fattar vad jag menar. Att nu vill jag ha det här av er. Liksom, ja. För att nu har jag gjort så mycket content. Och självklart liksom, så ska man ju ha betalt som kreatör. Mm. Men att jag, i och med att jag kan leva på min byrå, så kan jag foka mycket på att göra bara grymt innehåll. Mm. Och förhoppningsvis bygga ett starkare varumärke som gör att man kanske kan få större samarbeten. Och kanske mer så ambassadörs, jag vet inte. Så att det är väl lite min, för det, man får ju mycket skit förfrågningar också. Och det har du säkert upplevt. Det är allt från krypto till alla möjliga klädgrejer och saker sådär. Ja. Men det är lite tufft och det är ju tufft att leva om man bara ska leva på typ så här AdSense och samarbete. Man får ju jobba ganska hårt liksom. Och jag ställer det ju också i relation till den tiden och arbetet jag lägger ner på byrån liksom. Och jag väger det lite mot det och jag har pratat väldigt mycket om med Johannes om det här. Att det kanske också, alltså det finns ju en stor del unga kreatörer på plattformen. Och för vissa kanske en mindre summa är väldigt mycket pengar för dem liksom. Och tvärtom för oss som kanske är mer liksom, lite mer business minded och kommit lite längre. Alltså vi ska ju ha råd med hyra och mat och liksom, då är det andra summor och då blir liksom marknaden lite. Då kanske företagen men inser att okej, men Adam vill inte göra samarbete. Eller han vill inte ta den här pengen liksom. Men vi kan vända oss till Max här som
Bor hemma.
Han bor hemma och han blir jätteglad för 2000 spänn. Och då blir det ju lite svårt att, som jag då, vad har jag för alternativ då? Så det är väl lite det där kanske. Att det är bra att hitta, eller det är svårt att hitta bra samarbeten och till en rimlig kompensation också för det man gör. Liksom.
Målbilden då? Är det att hitta något större och längre samarbete kanske?
Ja, men det är det nog. Det är nog mina mål där. Liksom. Och jag vill ju framför allt göra i sådana fall samarbete med produkter som jag verkligen tycker om och står för. Liksom. Och det här är spännande. Det är ju min förhoppning. Sen fattar jag att det är inte så lätt att bara välja vad som helst liksom. Det är ganska, ja. Nej, men att jag vill ju liksom verkligen känna att det känns bra liksom. Och i dagsläget är jag ju inte beroende ekonomiskt av TikToken, så jag har ju ingen stress heller med samarbetsdelen liksom. Nej. Utan hellre då om det kommer en större förfrågan, ja, men då är det intressant liksom.
Du skulle inte liksom hellre jobba 80% och ha 20% mer intäkter från sociala mediebiten till exempel? Eller finns det någon sån sweet spot som du skulle vilja åt?
Ja, nej, men det är klart att jag vill ju hålla på mer med den här biten. Den är ju väldigt lockande liksom. Och det hade varit väldigt kul att göra, komma mer in i mediebranschen kanske. Mm. Göra liksom mer, lite mer du, det du sysslar med. Liksom TV och sånt, det låter superspännande. Mm. Och det behöver ju inte vara i format, alltså att jag står framför kameran, men liksom att man jobbar med media mer mm. liksom. Och roliga idéer och den biten. Det är klart att jag vill ju mer åt den här branschen och utforska. Vad mm. kan man tjäna pengar på här och vad kan man göra och sådär. Och jag förstår att det finns väldigt mycket möjligheter och väldigt mycket olika vägar att ta också.
Man ser ju en del personer som blir lite populära, liksom de bara att de blir störst liksom, men någon mm. ser upp så här, ja, det här, den här unga tjejen är den nya roliga tjejen typ.
Mm.
Och sen så försvinner hon in i en redaktion på ja. Sveriges Radio och försvinner från offentligheten.
Just det. Clara Henry lite, eller ja. Ja, alltså hon gick från influencer till mm. tv.
Ja, precis. Ja. Men det är ju ändå lite lycka.
Ja, precis. Ja. Exakt. Ja.
Men och den här, mitt exempel här med någon som försvinner ja. In i en redaktion.
Aha, ja, det menar så, ja.
Det
ja.
Är, behöver ju inte vara ett misslyckande.
Nej.
Men jag tycker det är lite synd. Det är lätt att det blir så.
Mm.
Jag tror att det är väldigt bra att fortsätta lägga upp saker och vara publik. För mm. annars så kan man fastna i liksom att vara
den biten,
bakom.
Ja.
För det har jag själv gjort också.
Ja.
Och då tycker jag att det är lite, det är jobbigt att se när folk som, det här verkar lovande.
Ja.
Sen får de ett jobb i redaktionen på Svenska Nyheter.
Ja.
Och så vet man att nu finns det en risk att jag aldrig mer
ja,
ser den
försvinner.
Här.
Ja, precis. Ja, nej, men det är ju tråkigt. Och det vill ju inte jag liksom. Jag
nej.
Vill ju verkligen bygga ett varumärke. Mm.
Det var det jag menade egentligen. Bara ja. Att, man ska ju prova på allt. Men jag tror att det är väldigt bra att fortsätta vara avsändare av saker.
Ja, nej, men precis. Mm. Exakt.
Har du några sammanfattande råd till någon person som vill lyckas på kanske framförallt TikTok då?
Var nyfiken. Våga lämna ut dig själv liksom. Våga mm. testa. Experimentera liksom. För det är det jag lever efter mycket.
Mm.
Och strunta i vad alla säger. Det, mm. det är oftast det bästa. Och det är svårt. Men jag upplever att det blir enklare och enklare. Ju mer man gör det liksom. Det är mm. klart att det är jobbigt. Det var jobbigt i början när folk liksom, eller liksom man undrar alltid så här, vad ska folk tycka och tänka mm. om det här. Men det har man bara, och det är, alla säger ju det här liksom.
Mm.
Det är verkligen bara strunta i det. Och mm. ju mer du gör det, desto mindre bryr du dig. Och desto bättre går det oftast liksom.
Ja.
Och så hitta en grej du brinner för och tycker är kul liksom.
Mm.
I liksom TikTok, alltså nisch. Där du känner att ja, men det här gillar jag att prata om. Eller det här har jag erfarenhet av.
Mm.
Jag blir jätteglad när folk så här blir inspirerade av mig. Och bara, jag skulle också vilja liksom så här. Jag hjälper en kille i Göteborg som mm. är lite nyfiken och han är superduktig på att blanda drinkar och sånt där.
Mm, mm.
Och han är jättesugen liksom.
Mm.
Så jag bara, ja, men kör liksom. Och så pusha på det. Det är, ja, men det är jättekul för folk som vågar och vill starta. Så att, ta första steget och sen kommer det bli enklare och enklare och enklare.
Och om lyssnarna vill följa dig, då söker man på?
Då söker man på Adam LRSN på just TikTok. Exakt.
Ja, just det. Ja. Jag teasade där med att du inte var så aktiv på Instagram.
Ja. Nej, men, men man kan följa mig där också.
Ja.
Det är samma namn. Och det är ju egentligen, alltså man får upp mig om man skriver Adam Larsson. Men det jag vill förtydliga där är att jag bara stavas med ett S i
jaha,
Larsson.
Ja.
Och det är sällan folk lyckas pricka in det. Så att ja. Larsson med ett S. Ja.
På TikTok ja. Och på YouTube Shorts då, särskilt.
Ja.
Och på Snapchat.
Ja, på Snapchat också mm. kan man följa.
Och du hade en podd.
Jag har en podd också, ja. Precis. Mindre aktiv.
Ja.
Men mer åt business-hållet där.
Ja.
Men den heter Våga vägra ekorrhjulet.
Mm.
Så är du intresserad av business och liksom online-entreprenörskap så kan du ta en titt där.
Perfekt. Då har ni att titta på och lyssna på.
Jajamän.
Stort tack för att du var med.
Tack så jättemycket, Emil. Tack så himla mycket. Superkul.
Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.